Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, det är dags för MotoGP-podd med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Andreas, hur känns det inför sommarpodd?
Ja, men det var ett tag sedan vi poddade nu. Vi missade förra veckan. Det är vi får just göra en lång podd idag istället.
Det är ju så med sommarledighet. Jag har faktiskt släppt det här helt och hållet och haft massa annat program och pausat tankarna på motorcyklar. Men det är alltid roligt att sitta och tänka till och fundera över det som händer inför andra halvan på året här.
Mm, visst är det så. Jag har faktiskt jobbat lite idag och igår. Idag är det söndag kväll när vi spelar in det här. Ganska sent söndag kväll. Jag har faktiskt kommenterat lite Formel 2 ifrån Le Castellier.
Du, hur känns det då att kommentera bilracing?
Lite annorlunda.
Känner du igen bilarna och förarna nu?
Ja, jag börjar lära mig.
Bra. Jag ska kolla på det. Jag ska lyssna på dig.
Inte superenkelt.
Nej, det kan jag tänka mig att det inte är. Det är lättare med motorcyklar på något vis där man ser den som rör sig uppe på och får en annan helhetsbild av ekipaget på något vis.
Mm, exakt så. Men en MotoGP-podd, varför inte? Det var ett tag sedan vi pratade MotoGP och börjar vi bli lite ringrostiga eller?
Nej, jag vet inte.
Blir man det efter en vecka?
Ja, ibland. Det känns ju som att man blir lite seg i hjärnan efter. Jag har inte ens läst nyheter. Alltså jag menar vanliga nyheter. Eller jag har verkligen bara zonat ut och tagit paus från allting, känns det som. Så att lite ringrostig kanske man är. Men jag minns i alla fall att vi inte hann riktigt klart med den första programpunkten där med startnummer. Vi var ju eniga om att vi missade en förare efter vi hade spelat in faktiskt.
Ja, men det var ju så många förare. Vi hade ju fyra stycken att ta upp. Och tre stycken kom jag på i då. Och sen trodde jag att vi var klara. Men vi hade ju en kvar. Jag trodde vi hade tagit honom, men vi hade ju inte det. Ska vi börja med den fjärde 54:an?
Jag tycker vi måste göra det så vi inte tappar bort honom även i det här avsnittet. Och sen har vi faktiskt startnummer 55 och snacka om också, eftersom det är podd 155. Ja. Lite nyheter har det ändå varit här under sommaruppehållet. Och sen så har du varit duktig på att sammanställa lyssnarfrågor. Så att vi får ta ett litet tag bland de frågor som har legat och skvalpa länge ute i etern, eller hur?
Ja, det där är jag inte så stolt över faktiskt, just det där med frågorna. För helt plötsligt när man går in på lite olika flikar här, både på Instagram och på Messenger, så hittar man massa frågor som man inte har sett förut. Så att jag vet inte hur min kunskap egentligen på sociala medier är. Den verkar vara rätt risig, kan jag säga. Så att om ni inte har fått svar på er fråga eller fått en reaktion ens en gång, så är det mitt fel. För att jag har missat helt enkelt att det finns andra flikar än inkorgen.
Och då tycker ju jag att du är mästare på flikar annars, när det gäller allt möjligt, och hitta grejer som för mig är helt osynliga. Så att jag är bara tyst i det här och är nöjd att du har fått fram dem nu.
Ja, du är nöjd över att även jag kan begå vissa misstag när det gäller elektronik.
Ja, det är jag faktiskt. Det känns lite mer, känns vi som att vi är lite mer lika.
Nu, Nu har jag fått fram dem. Och ja, vi har sammanställt alla frågor vi har fått in de senaste åren. Och några ska vi väl beta av idag.
Ja, det tycker jag. Det känns bra så här under sommarpaus, sommaruppehåll. Men du, vi kör igång här med startnummer 54 då, som hänger kvar från förra veckan, eller förra podden ska vi säga. Jag tror att det var du som lyfte honom först här, och det är en förare som kom upp som en sol och får ner som en pannkaka. Det skulle jag kunna sammanfatta med. Manuel Poggiali, ja, snackar vi om.
Ja, vi gör ju det. Och det kanske var den första föraren vi skulle ta. Jag tänkte vi skulle vänta med honom till sist. Och det var ju precis vad vi gjorde. Det var bara att det kom någon vecka för sent. Men i vilket fall som helst, Poggiali är ju faktiskt dubbelvärldsmästare. Både 125 och 250. 125 vann han ju säsongen 2001. Och sen körde han kvar faktiskt en säsong till i 125 innan han tog klivet upp till 250 till säsongen 2003 och vann titeln direkt. Och det är inte många förare som har lyckats med det genom tiderna.
Nej, vad handlar det om egentligen? Det gäller ju egentligen alla klasser att som nykomling ta titeln. Varför är det så svårt? Och då kanske jag tänker framförallt då på när man har bytt och växlat upp då från 125 till 250 eller från Moto 3 till Moto 2. Vad är det som gör att man inte lyckas fortsätta på inslagen bana så ofta och vinna titel direkt?
Ja, men det är ju svårt givetvis att ta titeln första året när man inte har någon erfarenhet på den cykeln kanske, eller i den klassen, i de farterna och på de banorna. För det har vi ju hört många gånger förare som säger, som tar klivit upp till MotoGP, att det är som att komma till nya banor, för att raksträckorna går ju så otroligt mycket snabbare och banorna blir så mycket mindre i den farten som en MotoGP-cykel har jämfört med en 250 eller Moto2. Så att det är en helt annan grej, och som sagt, det är väldigt, väldigt sällsynt att en förare lyckas ta titeln första säsongen. Ja, det är knappt man kommer på någon, tänkte jag säga, men i MotoGP så är det ju Marquez då senast.
Mm. Och Poggiali här då, när han hade tagit sina två titlar här, det var 2001 och 2003, så fortsatte han ju köra några år, men det kändes som att han tappade motivationen, för han var, jämfört med titelåren där, så var han ju ingenstans de säsongerna som han fortsatte åka.
Nej, det var han inte, utan han fortsatte i 250 en säsong till och skulle väl försöka upprepa det där, men sen gick han tillbaka till 125 och sen upp till 250 en gång efter där, men då är det runt 10:e plats vi pratar. Och sen tog han ju även ett sabbatsår år 2007 innan han försökte en gång till 2008, men lyckades inte. Så att spännande ändå liksom hur det kan te sig, för det är inte många förare heller i historien som har tagit titlar i både 125 och i 250, men sen inte kört heller i största klassen. Och tar man titeln i båda de här klasserna, då är man ju en riktigt stor talang som kan absolut vara med och slåss om titeln även i MotoGP eller i 500 då.
Men den här föraren som jag minns honom, nu har inte jag några fakta på storlek och så, men jag minns honom som väldigt liten och tunn, och en förare som tidigt också, jag undrar om inte han hade lite nästan något det här matproblemssidan, att han gick väl mycket ner i vikt här. Han var ju extremt asketisk och hård mot sig själv här under sin karriär när han var på toppen. Och ja, jag vet också att han fick problem med motivation efter det här med titlarna och på något vis. Det kan man ju också förstå, att det är svårt att försvara en titel och känna att ja, men hur ska jag kan inte upprepa, eller jag kan inte göra det här bättre, utan jag kan möjligtvis upprepa. Det är ju, det finns ju liksom inget steg vidare. Det är också svårt att göra och ta titlar flera år i rad, eller flera gånger ska jag säga.
Ja, men exakt. Ja, talang var han i vilket fall som helst, men la av många år för tidigt.
Mm, kan vi säga. Från San Marino, Manuel Poggiali alltså. Ska vi koppla över till startnummer 55 istället, Andreas?
Mm. Och där vet jag att det är en av dina favoritförare som har 55.
Ja, en fransman som vi ser fortfarande i depån med jämna mellanrum. Regis Laconi, eller hur man nu säger på franska, Regis Laconi kanske. Han tog en seger i 500. 99 var det. Så att det var ju innan MotoGP-eran, men han har vunnit i GP500 och även en hel del segrar i Superbike-VM. Har du några minnen av, har du några minnen av han som förare? Eller var han för, var det för tidigt?
Ja, det, lite för tidigt är det. Men om inte jag minns fel så var han ganska aggressiv förare. Och sen kör han också för Red Bull.
Ja, gjorde han.
Red Bulls team i 500. Då kanske han har jobbat med Malle helt enkelt. Eller Malle var jobbat för honom.
Mm. Det kan mycket väl vara så. Född 75 då, så att det är ju egentligen mer min generation förare här då. Och,
han är närmare dig i ålder än mig.
Ja, det är, det kan man ju säga. Och nej, men sen, han ser lite märkt ut när vi möter honom eller ser honom i MotoGP-depån idag. För han slog sig rejält och det var en krasch som gjorde att han faktiskt var tvungen att avsluta sin karriär. Slog både i huvudet och skada nacke, så att han försvann fort och på fel sätt, om man säger så.
Mm. Ja, jag tänker på två förare när vi pratar, egentligen vill jag nog säga att jag tänker på tre, men den ena är Laconi givetvis, den andra är Hector Fabel tänker jag på också. Han körde dock aldrig i MotoGP.
Nej, det gjorde han inte, det var de mindre klasserna. Det var ju både, han måste ju ha kört både 125 250, eller blev det 125 motor 2, eller jag har inte riktigt koll på det där faktiskt. Det var ju under den eran när man gjorde om klasserna, eller hur?
Ja, men exakt. Han har kört det mesta, han har kört både 125 och 250, det var där han har spenderat mest av tiden, men även motor 2 och motor 3. Mm. Och sen har jag en till faktiskt, med 55. Men det är heller inte superaktuellt för MotoGP, men det är ju... Var det förra året? Nej, det var två år sedan som han vann Supersport 600 efter att ha varit i princip ingenstans i Moto 2. Så tog han klivet över till Supersport och så vann han titeln första året Supersport. Vem Andrea Locatelli.
Jaha, Andrea Locatelli. Just det. Han har nummer 55 också, ja.
Ja, exakt. Han tänkte jag på. Om inte jag minns helt fel så han tog ju steget upp till Superbakvem nu och kör ju bredvid Toprak Rask Atlioglu. Om inte jag minns helt fel så är de faktiskt född på samma dag, de två teamkompisarna. Alltså samma år, samma dag.
Mm-hmm, det kan ju inte höra till vanligheterna. Nej, men det är som du säger, han verkligen blommade ut när han bytte till den depån istället, till Supersport och till Superbike-depån.
Mm.
Jag tänkte annars på Hafiz Sherin som har tävlat med nummer 55. Så här fanns det många förare plötsligt.
Och han har ju faktiskt tävlat i MotoGP.
Ja, han
bara
det.
Sprutar ut 55er också. Mm. Och vi ser vem vi har glömt den här gången då.
Men Hafiz Sherin, han har faktiskt tagit pallplatser i GP-klasser. Om än inte i MotoGP så har han pallplatser i Moto2. Och han gjorde en riktigt vass debut i Moto2 också på hemmaplan där han var just utanför pallen. Och sen tror jag han fick en pallplats i efterhand.
Jag misstänker att det var regn.
Jag misstänker också det. Jag vill minnas att det var det.
Ja.
Ja, men han körde för Tektroa-teamet sen. Hoppade in där när Folger... När det var problem för Folger. Så att, och där var han ju ganska... Jag minns att han var vass. Det var ett år när Tektroa och Yamaha gjorde bra ifrån sig. Så att han och Morbidelli... slog sig om rookie-titeln den säsongen.
Just det. Så att, han hade en kompis med Sarko då, eller hur var det?
Ja, det måste han ha varit i Tektroa-teamet. Stämmer.
Kanske.
Kanske. Stämmer, kanske säger vi.
Ja.
Nej, men ni hör, det finns många 55er här. Dock ingen av de riktigt stora förarna får vi väl sammanfatta det. Men vi skramlade ju fram en segrare åtminstone i största klassen. Och det är ju fransmannen då, Laconi där, som alltså annars har flest segrar i Superbike. Och det här var i början av 2000-talet. Från 2001 fram till 2005 hade han segrar i Superbike-VM då. Efter sin GP-seger 99.
Ja.
Så ser det ut med de startnumren. Ska vi nöja oss där, Andreas?
Jag tycker det, va?
Mm. Gå över på nyhetssvepet och det har varit rätt stilla på nyhetssidan och det får man väl förstå när det är sommaruppehåll, men det har ändå hänt lite grann, framförallt då på förarmarknaden. Men jag tycker först att vi borde säga någonting om det här med Francesco Bagnaia som vi hade ett långt snack om i senaste podden. Han åkte ju dit för rattfylla får vi säga på Ibiza.
Mm.
eländigt nog, men jag tycker att det har varit väldigt tyst kring honom efteråt och framförallt från honom. Har du snappat upp någonting?
Ingenting.
Är inte det märkligt?
Jo, det tycker jag. Det borde ha kommit någonting nu vid det här laget, men det har varit helt knäpptyst därifrån, och det är inte så att han bara är att gömmer sig just nu, Bagnaia, heller, utan den här veckan så har det ju varit den här World Ducati Week på Misano, där han och alla andra Ducati-förare har varit presenterade, så att det har ju funnits tillfällen att kunna säga någonting om man hade velat, men det vill han uppenbarligen inte, och Ducati vill inte det, VR46 vill det inte, och Ducati vill inte, så att och vad man kan dra för växlar av det är ju en väldigt bra fråga. Jag vet inte vad du tror, men jag tror att de har lagt locket på helt enkelt för att helt enkelt invänta vad det rättsliga kommer fram till. Och innan dess inte kommentera.
Nej, jag tänker samtidigt som du säger det här att det låter ju rimligt, och en annan tanke kan ju vara det här just att låta det försvinna. Men jag tycker att det ligger för nära sporten som sådan. Vi snackade ju mycket om det i förra podden här, att är det motorsport och sen så är det här kopplat då med att dricka alkohol och köra bil, i och för sig då på vanlig väg, men det ligger lite för nära sporten för att vara helt tyst, tycker jag. Jag tycker inte att det är riktigt det känns inte riktigt bra hanterat för stunden.
Nej, för stunden känns det inte det, men vi har heller inte fakta riktigt på bordet. Vi har vad vissa medier har skrivit, och där har jag också sett att det har varit lite olika bud på vad det är som egentligen gäller. Om det var det här 0,84 milligram per liter, eller om det var då 0,84 promille, och det, jag tycker mig ändå se att ursprungskällan säger att det var milligram per liter, vilket då i princip man kan dubbla för att få promillehalten, och det vill säga då 1,74. Men det råder fortfarande, jag har inte sett någon fakta, om man säger så då, jag har inte sett ett polisprotokoll på den.
Nej.
Och så länge man inte har sett det, så är det ju inte skrivet sten heller vad det egentligen har varit. Och det kan vara så att de, nu pratar jag alltså Ducati och Bagnaia, vet någonting som inte de andra vet, helt enkelt. Att det kanske var på ett annat sätt som inte har framkommit än, och därför väljer då de att inte säga mer än vad han har sagt i sitt statement, Bagnaia. Och det skrev han ju på Instagram, både som en story och som ett inlägg, vilket är raderat i detta nu. Men det finns fortfarande kvar på hans Twitter, märkligt nog då, så jag vet inte om han har missat att ta bort det där eller vad det är egentligen, men det är alltså borttaget från hans Instagram, och det tyder också på att de vill inte försiggå riktigt den här utredningen. Och lite paralleller kan man kanske dra, nu är det en helt annan sak, men just det där med skuldfrågan, när ska man erkänna sitt eget misstag? Och det var ju lite snack om just med Quartararo och det han gjorde då, som vi också pratat om massor med gånger nu, på Aleix Espargaró och i Assen senast. Då gick ju han ut ganska tidigt och sa att ja, men jag tar på mig det här, det var mitt eget misstag och sådär. Och det var ju egentligen innan han hade fått sitt straff, det vill säga innan han har fått sin long lap penalty som man då ska avtjäna här nu i Silverstone. Och där kan man ju också kanske tycka att kunde han inte ha väntat med att erkänna att han gjorde ett misstag då till domarna har sagt sitt.
Ja, det kan man ju tycka, men jag tycker att det här sportsliga kan ju överväga där, och jag menar, man kan ju ta andra sporter som exempel där det var mycket det som poppade upp i mitt huvud gällde tennis, och det här när det fanns ju vissa spelare som gjorde stort rabalder av varenda domslut som var mot dem, John McEnroe och de här. Det är ju jättelänge sedan, men sen fanns det ju andra som var super sportsliga och spelade om bollar utan snack, eller till och med utan att domaren hade dömt fel. Så att ja, det finns ju två vägar att tänka där, men rent rättsligt i det här fallet så kanske det är väl alltid så, det är väl där det har gått åt, att har man gjort något fel eller brottsligt, då är det bäst att hålla tyst helt och hållet tills man möjligtvis då blir fälld.
Kanske för Quartararo också.
Kanske för Quartararo också. Kanske. Nej, men det finns ju två vägar.
Ingen mer jämförelse de sakerna emellan. Men på något sätt så tyder det på, tycker jag i alla fall, att han vill inte helt enkelt säga mer än vad han verkligen behöver. Nej. För att se vad som kommer hända i slutändan. Och det är därför det är helt tyst. Och vi får väl se om det hinner komma någonting innan säsongen drar igång igen här nu efter sommaruppehållet. Nu är det bara någon vecka kvar. Om två veckor så har vi alltså kört Silverstone-racet. Så pass är det ju.
Mm.
Så det är inte långt kvar tills den här presskonferensen, vilket alltså kommer att ske nästa torsdag. Det är alltså om 10 dagar, 11 dagar. Då är det presskonferens och då kommer han få det hett om öronen om ingenting har kommit ut innan dess.
Det. Ja. Det är så jag tänker också. Han lär ju behöva förbereda sig. Får nog tänka igenom ett antal scenario gällande den presskonferensen.
Ja, eller så säger han bara att han vill inte säga någonting innan utredningen är klar. Det skulle kunna vara ett alternativ. Men det känns återigen för mig att de inväntar vad som kommer ske egentligen innan de kommenterar det mer.
Ja, jag tror att det är så också, som du säger. Men med inget nytt där i alla fall i frågan, utan för tillfället så är det Ducati-vecka i Italien och då är det business as usual, eller vad säger man?
Ja, yep. Hoppas att han har chaufför.
Det är det jag tänker också. Det borde han ha haft i första läget också. Men det snackar vi om i förra podden. Men vi släpper Bagnaia för tillfället, eller hur?
Ja.
Övriga nyheter gällande förare och teambyten. Vi har åtminstone två klara förare som kommer att byta både team och fabrikat. Den ena är Alex Marquez som, vart tar han vägen någonstans? Han lämnar LCR Honda.
Det gör han. Efter tre säsonger där så lämnar han alltså till Gresini. Där kommer ju finnas en plats ledig då bredvid Fabio Di Gianantonio i och med att Bastianini kommer lämna. Bastianini kommer ju gå till antingen fabriksteamet för Ducati eller så kommer han gå till Pramac, inte bestämt än, vilket då ska bestämmas senare i augusti, sägs det då. Om det är Bastianini eller om det är Martin som ska bli uppflyttad då till fabriksteamet. Men det gör att det finns en platsledare för Alex Marquez, vilket han har nu skrivit på. Ett års kontrakt verkar det vara då med Gresini. Och anledningen till det sägs vara att Gresini bara har ett år till på sitt kontrakt. De hade ett tvåårskontrakt med Ducati. Ska komma ihåg att Gresini är ett nytt team hos Ducati. De körde ju Aprilia förra säsongen. Det var ju Aprilias fabriksteam som Gresini drev. Så detta är alltså första säsongen för Gresini med Ducati. De skrev ett tvåårskontrakt och det är inte förlängt vad jag vet i alla fall, Gresini och Ducati. Och därför skrev Alex Marquez bara på för en säsong. Och jag tycker det ska bli spännande att se faktiskt, för Alex Marquez, jag tycker han har fått lite mycket oförtjänt mycket skit faktiskt senaste åren egentligen, och det är många som tycker att han är bara där för att han är Marc Marquez lillebror och allt vad det har med att göra, men tillägga ska att han har vunnit både Moto 3 och Moto 2. Han är alltså dubbel världsmästare i båda de lägre klasserna. Det är inte många som är i dagens startfält.
Nej, sant.
Det är väl egentligen bara hans bror.
Nu måste jag tänka snabbt här. Men det har du säkert koll på, Andreas. Men just det att vara världsmästare, vi snackade om det så sent som gällande starten med 55 där. Det krävs något speciellt som förare att bli världsmästare mot att vinna enstaka race. Men det vi har sett tidigare om Alex Marquez är att han har tagit tid på sig att komma upp i fart, och får väl hoppas då att hans tre säsonger hos LCR Honda och även då inhopp i Repsol Honda-teamet, att det gör att han har kommit upp i fart och in i klassen, och vem vet, det kanske klickar bättre med Ducati för hans del.
Ja, alltså jag tror att det kommer klicka ganska bra faktiskt. Tittar man på, vi jämförde ju dem, jag vet inte om det var i någon podd eller om det var i någon sändning, men vi jämförde ju lite Bastianini och Alex Marquez. De var ju världsmästare åren efter varandra i Moto 2-klassen. Bastianini alltså världsmästare 2020, medans Alex Marquez då var världsmästare 2019 i Moto 2-klassen. Och där blir det ju nu att Marquez kommer alltså ersätta Bastianini i den styrningen som han har nu. Så Bastianini har ju klättrat förbi helt enkelt, men jag vill ju säga att det har mycket att göra med vad för maskinmaterial man sitter på. Fjolårsdukaten vet vi, den är riktigt bra. Den har varit bra inledningen på den här säsongen. Och de som har kört den cykeln har ju presterat bra resultat, även Besecki. Tar vi den fighten med Besecki där till exempel, han gjorde ett superbra race senast, men är Besecki så mycket bättre än Remy Gardner eller Raul Fernandez eller Dijan Antonio? Alltså det är ytterst svårt att säga, och förra året såg det inte ut så i Moto2-klassen. Alla körde på likvärdigt material. Så 2020 års eller 2021 års Ducati är bra helt enkelt. Det är inget snack om den saken. Medan Honda har haft stora problem de senaste åren, och där tror jag Alex Marquez problem hänger mycket, ja det hänger ihop med vilket maskinmaterial han sitter på helt enkelt.
Ja, men jag tror också en hel del hänger ihop med det att han åker Honda. Förhoppningsvis då så blir det ett bra byte för hans del till kommande säsong. Det tänker jag också, att det är samtidigt modigt att släppa Honda, för att det vet vi ju alla hur Honda har sett ut historiskt, och det känns ju också som att Honda nu i sammanhanget behöver och gör säkert allt för att komma tillbaka. Men när man har varit nere i en svacka nu under ett par år här med Marcus borta också, de kommer behöva jobba mycket med utvecklingen på hoj till nästa säsong. Men min fråga blir också, vad kommer Gresini-teamet nästa år ha för hoj då? Ligger de också ett år efter där, så att de kör på 22 år då?
Ja, men exakt. De kommer köra på 22 år, precis som du säger. Alltså årets hojar kommer de ha tillgång till. Så det kommer bli fjolårsmaterial då till nästa säsong för Alex Marquez och Dijan Antonio. Men jag tror ändå att detta är... Om den här möjligheten fanns istället för att vara kvar hos Honda, som kändes lite som en återvändsgränd för hans del. Han kom inte vidare där helt enkelt. Han tog 2 pallplatser, han gjorde på sin öppningssäsong när han körde Repsol Honda. Men i LCR-teamet så har han ju inte riktigt kommit inte känt sig hemma riktigt.
Nej.
På cykeln.
Nej, det tycker jag också. Nej, det blir spännande att se hur Alex Marquez tar sig ut nästa säsong. Då hans plats då, som han lämnar i LCR-teamet, där blev det ju klart vem som kommer ersätta honom, och där är ju ett intressant namn tycker jag. Värvning.
Ja, det är det definitivt. Alex Rins alltså, som kommer ta över den styrningen hos Honda. Suzuki lägger ju ner en annan nyhet som har kommit här under senaste veckan då, att de äntligen nu har kommit överens med Dorna hur de ska kunna lämna helt enkelt. Och frågan är väl vad det har kostat i slutändan. Det kommer vi aldrig få reda på, men det var nog inte helt gratis och helt enkelt att trassla ut sig det kontraktet från Suzuki sidan. Men nu har de gjort det. De kommer att lämna, vilket då lämnar 2 förare öppna på griden, och därför vi ser den här silly season som vi ser. Men alltså Alex Rins då klar för LCR Honda, lämnar fabriks Suzuki och fabrikskontrakt. Inget val för ett kontrakt med HRC är det dessutom.
Verkar vara det som har vägt över i slutändan för hans beslut, och han snackar ju själv om i alla fall att han hade flera möjligheter till andra styrningar, men just det här kontrakt direkt med fabrik, att det var det som övervägde eller gjorde att han valde LCR Honda till slut.
Ja, exakt. Precis så låter det, att han vill ha årsmaterial, alltså det senaste materialet, vilket han då kommer få i och med att han är kontrakterad då direkt med HRC. Så att,
men det måste ju, det liknar ju upplägget som Alex Marquez har haft, och de två förarna känns ju också ganska lika när det gäller högsta nivå. Alex Rins har också varit stark i de lägre klasserna tidigare, även om han inte har tagit någon titel, så har det varit, han har ju varit genomgående stark i alla klasser.
Det har han absolut varit. Definitivt. Inte tagit en titel. Det var nära någon säsong. Väldigt, väldigt nära. Men han missade. Var det inte sista svängen där som... Var det Vinales och Rins? Kan det ha varit 2013?
Är vi i Moto3 nu?
Komma ihåg. Ja, är nu är vi i Moto3. Ja. Sista svängen på Valencia. Jag tror att det var Vinales som kom på insidan om Rins. Och tog den där titeln till slut. Nu ska vi se när Vinales tog sin titel. Kan det ha varit 2013 han tog sin Moto3-titel? Ja, det var det. Ja, men då var det sista svängen, Valencia, 2013.
Det var ju då även Alex Marquez var involverad i titelfighten. Var det inte 3-4 förare där inför slutet som kunde ta titeln?
Jo, stämmer.
Då var Alex Marquez den tredje då, och sen måste det ha varit
men Vinales, Rins
och Alex Marquez, eller?
Ja, det kan ha varit. Ja, jag är inte säker på att det var Alex Marquez. Jag tror inte Alex Marquez, jag tror att det var året efter som Alex Marquez var inblandad med Miller bland annat.
Okay.
Men jag tror det är ett år fel där. Men, ja, men jag tror 13 handlar om Vinales och Rins i alla fall. Men i vilket fall som helst så var han alltså en sväng ifrån att ta titeln där, Rins. Så att det är klart att han är riktigt vass. Och inte att förglömma, han har 3 segrar i MotoGP. Det är lika många som Crutchlow hade under sin karriär.
Mm.
Som körde LCR i Honda i många år.
En bra värvning av LCR Honda då, med andra ord.
Ja, det skulle jag säga. Tuffare för Rins som i år faktiskt har haft farten för att kunna slåss om mästerskapet, men har haft alldeles för mycket misstag och gjort bort sig på konstiga sätt återigen.
Mm.
Precis som förra året, men han har ju farten för att slåss i mästerskapet.
Jaja.
Det har han, Rins.
Ja.
Men det tror jag inte han kommer ha nästa år.
Nej, på det sättet så kändes det som att hans chans har runnit lite mellan fingrarna på honom den här säsongen, för att som han har tappat ner till 9:e plats nu i sammandraget, och det är just den här delen efter egentligen, han var stark där när mästerskapet drog igång och innan man kom till Europa, och sen även första racet i Europa med Portugal en 4:e plats, men därefter är det ju väldigt skrala resultat.
Ja, det är det. Men spännande också att se då om Mir kommer signa då för Repsol Honda. Då är det alltså båda Suzuki-förarna till HRC och Honda.
Mm.
Det är bra värvningar då av Honda skulle jag säga framförallt.
Ja, jag tänker också det. Det måste hjälpa dem i utvecklingen och få direkt input av 2 starka förare som kommer från ett fabrikat som har haft en av de starkare cyklarna de senaste 2-3 åren här.
Mm.
Nej, bra. Har vi några andra nyheter där på förarsidan då, förutom Alex Marquez och Alex Rins? Inga nya kontrakt som skrivna i alla fall, va?
Nej, inte vad jag har läst om. Däremot så har väl Dovi gått ut och klargjort att det här blir hans sista säsong. Och det är väl ingen skräll att vi skulle få det beskedet förr eller senare. Men det har kommit ifrån Dovizioso själv att efter den här säsongen så är det färdigkört helt enkelt. Och ja, tråkigt på ett sätt. Det är en av de sista veteranerna, om man nu då får säga så, som försvinner.
Ja, det är det. Det är många om och men där. Jag tänker på hur hans sista år där var hos Ducati och hans andra platser i mästerskapet bakom Marquez flera säsonger. Och även då att han faktiskt testade för Aprilia där nu Aleix Espargaró är med på slåss om titeln med Fabio Quartararo. Det hade ju kunnat blivit en sån där riktig saga eller sagoslut för Dovizioso som han hade skiftat till Aprilia och lyckats ta titeln där istället.
Ja.
Blev en annan väg. Blev en annan väg för honom.
Det skulle kunna varit en annan väg, ja, men nu blev det inte så.
Nej.
Utan han fick nöja sig med 3 raka andra plats i mästerskapet efter Marquez 17, 18, 19. Som höjdpunkt egentligen i karriären.
Mm. Ja, det är nyhetssvepet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu då till det här som har legat och grott. Jag tänkte på det när du sa någonting om... Nej, jag vet inte vem du var inne på och snackade om att han inte hade hittat sina... Du hade inte hittat frågor i alla fall.
Nej.
Du har inte letat rätt bland alla flikar.
Nej, exakt. Det var förfrågningar och det var allmänt och det var allt möjligt som olika saker har hamnat i. Men nu har jag gått igenom varenda flik jag hittat åtminstone. Så nu har jag funnit de här frågorna. Vissa är lite äldre, vissa är ganska nya. Men från och med nu så vet jag hur jag hittar frågorna ni skickar in till oss, om ni inte skickar dem den vanliga vägen.
Du kan inte göra någon sån här direkt att de bara går vidare till en och samma plats.
Det hade varit bra.
Eller hur?
Ja, styra om allting. Jag vet inte hur man gör det. Jag som sagt är inte... Jag är ingen influerare, så jag kan inte Instagram tillräckligt bra.
Men du, plocka några frågor då som vi så kan vi snacka om det som har dykt upp här senaste tiden eller senaste åren.
Vi tar ett gäng frågor idag och så kanske vi får spara ett gäng till kommande poddar. Men jag har försökt kategorisera dem lite grann här och vi har fått några frågor om personlig utrustning här. Bland annat från Mattias, Marianne, Jocke och Louise. Vad är det för lampa som blinkar på förarnas skinnställ? Ja, det har ju med airbaggen att göra. Om den är aktiverad eller inte. Så man ska sätta på den till att börja med och sen så ska man ha ett fast sken till exempel för att veta att den är aktiverad. Och sen så blir den ju inte riktigt aktiverad förrän man har en snittfart på ungefär 100 km i timmen under en viss period. Då aktiveras den på riktigt, om man nu får säga så. Då. Så om någon kommer och slår dig på axeln i depån så kommer den inte att blåsa upp.
Men du, det har ju ändå hänt att de har blåst upp där efter race när förare slagit varandra på axeln. Har det inte varit så? Eller man har slagit sig själv i bröstet? Var det inte Quartararo som gjorde det vid något tillfälle och det blåste upp?
Nej, det kanske, är mer vad jag vet. Men då kanske han har haft en snittfart innan dess och sen kanske han har saktat ner lite grann.
Sant.
Och så är det fortfarande registrerat. Men om du tar på dig den och så sätter du på den i trailern och så går du ut och sätter dig så ska den inte aktiveras om du trillar ner för trappan till exempel.
Men hann du tävla med airbag-system någon gång själv?
Nej, det hade ju kommit innan jag la av. Jag la av 2013 så att det hade ju kommit innan dess. Men jag kör aldrig faktiskt med det utan det var på det gamla hederliga sättet.
Men det är ett riktigt bra skyddssystem måste man ju säga. Just det här att luften blåses upp runt axelparti och runt revben och vissa nu även ner mot bålen. Och det har ju verkligen minskat antalet frakturer på överkroppen, det måste man ju säga.
Ja, men absolut. Det är riktigt bra. Riktigt bra innovation som de kommer...
Och race,
det förfinas ju hela tiden.
Ja, och raceställen ska vi ju säga också. De är ju kopplade till olika grafer då som utläser förarnas rörelser. Och det är inte riktigt samma system som man använder på gatversionerna av de här airbag-systemen där det mer är kopplat till motorcykeln. Då, för att där är det ju oftast motorcykeln som slår i någonting först medan på banan. Då är det ju någon verkligen udda rörelse hos föraren som ska utlösa airbag-systemet. Så det ser vi ofta att de smäller till och blåses upp i luften redan. Så man slipper den här första smällen mot asfalten på samma sätt som tidigare.
Ja. Precis. Och i gatversionen så är det ju en annan mjukvara som man programmerar i elektroniken helt enkelt som sitter i skinnstället. En fråga här då, vad ett sånt här skinnställ kostar? Ja, det är ju snudd på omöjligt att svara på, men ska du köpa ett så är det väl kanske runt 40-50 000 om man ska köpa något i känguruskinn, tunt, får perforerat känguruskinn tillsammans med en airbag. Alla förarna har ju redan skinnställ och dealer med skinnställstillverkare. Så det här är ju... Jag tror inte att någon behöver tänka på det ens i motor 2 och motor 3 utan det har de dealer med helt enkelt.
Och där har ju skinnställstillverkarna stora trailers i depån med full service. Så att där lämnar ju förarna och teamen sina skinnställ mellan träningar och inför helgerna och efter helgen. Och så finns det ett antal skinnställ där och använda för varje förare som har det märket. Och i många fall så lagar man ju även skinnställen under helgen om det är mindre skador på dem.
Ja, absolut. Alla i MotoGP har det ju på det sättet. Man har en deal helt enkelt med ett märke som ja, som tillhandahåller de skinnställen man behöver. För det är också en fråga hur många man har med sig till en racehelg, och man har inte med sig något egentligen, tänkte jag säga, utan det är ju fabrikanten som har med sig. Ibland så kanske man får flyga med dem själv, men man har så man klarar sig, om man säger så då. Sen om det handlar om runt 4-5 stycken kanske, och sen skulle det behövas, så lagar man då mellan passen.
Det är det vi brukar se. Om vi är inne i någon sån här trailer, så är det just det antal du säger där. Och sen finns det säkert fler att tillgå om det skulle behövas. Men, ja. Men det är ju inte vanligt heller att någon kraschar mer än just 3-4. Har man kraschat 3-4 eller kanske 5 gånger på en helg, det hör ju till verkligen ovanligheterna.
Ja. Ixon har ju Ixon, Alpine Stars och Dainese, de har ju stora trailers i depån, och de andra fabrikaten har ju lite mindre servicetruckar då. Men skulle det ske från någon av de här stora, så kan de ju givetvis ta fram ett nytt sånt skinnställ på några timmar.
Ja.
Om det skulle behövas, med rätt reklam och allting sånt där.
Men du, utrustningsfrågor, visst var det någon mer utrustningsfrågor när vi
ja, men exakt. Vi har lite hjälmfrågor också. Vad man gör med hjälmar, och när man vet när man ska byta hjälm efter en krasch till exempel, och en kanske lite mildare krasch. Vad gör man då med hjälmen? Och, ja, vill du ta den?
Ja, jag ska säga att jag har ju varit med om att de har klippt hakbandet direkt här när det har varit skrapade hjälmar. Dels finns det ju datummärkning, så det finns ju en åldersbestämning på hjälmen, och den tror jag, om jag inte minns fel, så är det ju inte, man kör ju, är det 5 år eller har det gått ner ännu kortare tid nu?
Nej, det är 5 år som gäller på hjälmarna.
Ja. Och eftersom att det är ju samma där, har man väl kommit till GP, då har ju alla deal med hjälmtillverkare, så då tar man ju hjälmen ur bruk när den har varit i backen, och det ska man ju göra. Det är ju glasfiberskal, så det är ju som ett äggskal. Har du väl knäckt det en gång, så är det är inte samma skydd helt enkelt. Så att på den här nivån, då slänger man ju hjälmarna. Sen hur man gör på egen hand, om man skulle tappa hjälmen i backen från backspegeln eller från sadeln eller någonting, eller skrapa i lätt vid någon krasch, det får ju vara upp till det egna samvetet där. Men det är helt klart den viktigaste säkerhetsprylen som man använder. Det måste man ju säga.
Ja, men absolut. Ja, en skrapad hjälm givetvis, den tar man ju bruk direkt. Skulle man krascha och det bara blir lite småmärken på den, något stenskott är ganska vanligt till exempel, eller något liknande, då kan man ju använda själva skalet igen. Det går absolut att göra. Och det är ju upp till hjälmservicen helt enkelt att bedöma när de tycker att den här hjälmen är kass. Och det går ju att byta i stort sett allting på hjälmen förutom skalet. Det går ju att byta inredning och visir och visirknäpp och allting givetvis. Där har man också så många hjälmar som man behöver. Och jag blev lite förvånad faktiskt. Vi pratade med Arai där under något av racen vi var på. Och då fick vi se Vinales hjälmar som preppades då inför någon träning eller inför något kval eller något liknande. Och så frågade jag honom hur många hjälmar gör Vinales åt på ett år. Och detta var på Yamaha-tiden. Och då sa han att ungefär 6 stycken gör han åt. Under, då var det förra säsongen, så då pratade vi alltså om 2021, under 2020-säsongen var det, för vi pratade om förra året. Och det är ganska låg summa ändå, 6 hjälmar, det var ju nästan vad jag förbrukade under min karriär, tänkte säga, under en säsong, men inte riktigt kanske, men 6 hjälmar, det är nog i lägsta laget för de flesta. Han hade ju någon Moto3-förare där som redan var uppe på sin 13:e hjälm eller 14:e hjälm eller vad det var, så att man byter när den behöver bytas, och kraschar man mycket så går det mycket hjälm.
Nej, och sen är det ju väldigt individuellt hur de här krascherna går till, men som sagt var jag åkte inte så mycket i backen, men jag kraschade bara ett par hjälmar totalt under min karriär, men däremot så bytte man ju ändå med jämna mellanrum för att ha dem fräscha, att passformen skulle vara bra framförallt.
Starka nackmuskler har du, det är därför.
Exakt. Jag har haft ont i nacken efter några krascher också. Det kan man ju inte säga annat. Nej, men
man kan inte göra någonting åt det.
Nej, men jag blev förvånad, som du säger. Jag minns också att det var betydligt färre än vad jag trodde. Och det var också intressant att höra honom prata att de som hjälmtillverkare då inte hade riktigt det intresset att expandera hur mycket som helst. Utan de ville ha kvar den här lite mer småskaliga produktionen. Det är ju det är ju mer eller mindre handgjorda hjälmar på alla, även de som går ut till kund.
Ja.
Så,
ifrån det här fabrikatet.
Ifrån det fabrikatet, yes. Yes, yes. Ja. Har vi fler frågor som ligger och skvalpar?
Absolut. Uffe har en fråga hur vi gör. Flyger vi runt på varje race eller vad gör vi?
Nej, inte varje. Den tror jag vi kan svara på båda två, för där är vi ju faktiskt med. Men nej, varje race, det finns inte budget för framförallt. Och jag skulle inte heller säga att det är inte riktigt förenligt med något annat liv. För att det blir väldigt mycket resor. Men däremot så tycker jag ju personligen att det är bra om man kan vara på var tredje race ungefär. Den nivån som vi har ungefär idag. Därför då är det fortfarande så att man kan hålla sig uppdaterad och hålla kontakter vid liv i depån. Och då flyger vi ju runt. Och vi har ju varit, det gick vi ju igenom lite grann i vår förra podd där, olika banor. Vi har ju varit på väldigt många ställen, både tillsammans men också var för sig under karriären.
Mm, det har vi varit. Det var bara några vi saknade där. Var inte jag på en bana mer än vad du var just för att bara gnida in?
Nej, här har jag glömt bort Andreas.
Nej, men så är det. I år så blir det väl att vi åker på 5 eller 6. Det beror lite på. Vi har varit på 3 och nästa vi ska på är ju till Red Bull Ring i Spielberg, Österrike i mitten på augusti.
Mm.
Resten gör vi alltså hemifrån våran studio på Ringvägen, Stockholm.
Och det kan man ju säga rent sändningsmässigt och rent arbetsmässigt så är det ju många gånger lättare att vara hemma och på Ringvägen än att vara på plats. Men det är ovärderlig kunskap, ovärderliga andra möjligheter som man har på plats just med intervjuer eller den här information kring själva racehelgen och temperaturmässigt, man får en känsla för banan och asfalten när vi går de här varven, och jag tycker att det är väldigt mycket värt att vara on site då och då med jämna mellanrum.
Ja, och när vi är on site så gör vi även våran studio som är då 35 minuter innan race start och som innehåller lite intervjuer och grejer. Det får ni inte missa när vi är on site. Så var det med det. Så vi tar en fråga till då.
Mm.
En fråga från Vincent som undrar vem tror vi kommer vinna Moto 2 och Moto 3? Mästerskapen.
Moto 3 börjar jag med då. Då är det egentligen så är det ett fabrikat som dyker upp. Det är Gasgas som i år har 2 riktigt starka förare. Det är Sergio Garcia och det är Isan Guevara. Och ska man ta någon av de 2 så hade jag inför säsongen sagt Garcia. Nu efter halvtid här så ser ju Guevara väldigt stark ut och har kommit och jagat i kapp Garcia. Och frågan är hur Garcia står pall för trycket här. För jag tycker nog att det just nu är det fördel Guevara. Jag har inte poängställningen framför mig, men han är inte i VM-ledningen va Guevara?
Nej, det är han inte. Det är Garcia som leder VM med 182 poäng för Guevara som har 179, så det skiljer alltså 3 poäng. Och sen så är det Foggia som sladdar då på 115. Och inför säsongen så hade jag sagt att det handlar om Masia, Foggia och Garcia.
Mm.
De som jag inte räknade med var att Guevara skulle vara så pass vass som han har varit. Men även Sasaki alltså, som tog sin första seger i karriären senast passen. Men där har vi ju också topp 5 i mästerskapet och nu har de ju en rejäl lucka alltså, Guevara och Garcia ner till Foggia. Foggia som har haft lite när man har haft otur någon gång när cykeln har gått sönder och sen har de presterat rätt dåligt på vissa race också, så att lite för ojämn Foggia, men riktigt snabb när det väl fungerar, och det känns som att den här Hondan inte är den är inte riktigt där i år jämfört med Gasgas, Husqvarna, KTM eller KTM:erna helt enkelt.
Mm. Nej, och det vi har sett tidigare där på, jag tänker på Garcia nu här och eller det de sticker ut på, både Garcia och Guevara, det är att de är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Garcia som har varit ganska defensiv långa delar av racen, legat med och åkt i klungan och sen på slutet gjort de här viktiga omkörningarna och lyckats ta ett flertal segrar. Men där har han ju verkligen fått stenhårt motstånd utav Guevara de senaste racen här nu. Eller vad ska man säga, andra fjärdedelen utav säsongen.
Mm. Ja, ska bli spännande att följa. Men ska vi ta ett namn då? Vem säger du? Garcia eller Guevara?
Ja, jag säger Guevara då. Jag tycker han har momentum Guevara just nu. Ja.
Ja, då säger jag Garcia då.
Ja. Japp, japp.
Någon utav dem, tror någon, jag. Ja. Även fast jag inte räknar bort Fodge än. Han har bara kört ihop för 115 poäng. Så han har ett gäng poäng upp till Guevara och Garcia. Men när han väl, som han gjorde i slutet förra året, börjar han mata in de här. Ja. Mm. Vi får se. Vi får se. Motor 2 då?
Ja, där var det ju precis som flera gånger, flera år förut, en förare som tog kommandot i början på säsongen, Celestino Vietti. Och det gjorde han med segrar, han gjorde det med andra platser och plockade mycket poäng direkt på säsongen. Och sen har det varit desto svajigare, och han har ju faktiskt haft lite tur också. Jag tänker på det här Portugal-racet där han vann. Nej, vann han det racet förresten?
Nej, det,
nej,
gjorde han inte.
Det gjorde han ju inte. Men han hade ju varit, han hade i princip varit poänglös utan den här masskraschen.
Ja, exakt. Han blev tvåa till slut efter att, var det inte Robert som vann det där racet?
Jo,
efter att Dixon hade kraschat bort sig där efter omstarten. Så att han fick ju en plats gratis där också. Vi vet det, jag tror han slutade två där.
Nej, men han är ju, han är utmanad av Fernandes nu, Augusto Fernandes. Det är de två som ligger...
Ja, det skiljer faktiskt bara en poäng, topp tre. Vietti och Fernandes, alltså Augusto Fernandes, de har 146 poäng vardera. Aj Ogura jagar där bakom med 145, en poäng bakom mästerskapsledningen, alltså. Och sen Canetto på 116, och sen resten kan man väl säga, för det är väl topp fyra det borde stå emellan åtminstone.
Ja, vem säger du av de här då? För Canetto är också en förare som har varit väldigt, väldigt stark i år och kört igenom skador och krascha bort. Han var ju den som ledde racet i Portugal när det började regna.
Ja, ledde han inte också i Austin när han kraschade bort sig? Åtminstone låg han bra till där när han kraschade även där. Och hade ju den här bilolyckan som han råkade ut för veckan innan Sachsenring var det väl?
Just det.
Där han fick en hjärnskakning, blödde näsblod och därför kunde han inte köra racet på Assen senast. Det ville inte sluta helt enkelt. Det var någonting där. Jag kan inte exakt medicinskt vad det var som hände, men han fick näsblod helt enkelt när han körde. Och då försökte de rätta till det där. Jag vet inte om man brände till något blodkärl eller vad man gör för någonting, men någonting försökte de med som bara gjorde det värre, och han fick kasta in handduken där efter fredagen på Assen. Annars hade jag också sagt Canetto, för han hade en riktigt fin rad när han kom i mål. Det har ju varit 1, 2, 3, 4 hela vägen där. Eller kanske inte 1, jag vet inte om han har vunnit något race, men åtminstone topp 5 placeringar för Canetto.
Och han körde ju också skadad där i Jerez och gjorde, han har ju verkligen kört, för han gjorde illa sig i Portugal ska vi komma ihåg. Så ja, att han har ju verkligen haft en motvindssäsong och ändå ligger han 4 och inte, han är inte borträknad tycker jag från mästerskapet.
Nej, det är han inte. Han är bara 30 poäng efter. Så att, jag varnar för Canetto. Alltså, men 30 poäng, det vet vi historiskt sett. Det är svårt att köra in. Jag tycker däremot Vietti, han har inte visat jättemycket. Han har slått till. Han tog väl någon pool och någon seger för något racen, ett par racen. Nu har jag inte riktigt den framför mig när han tog den här segern. Men tycker inte han har blandat och gett lite. Medan Augusto Fernandes nu har tagit sig i slutet och varit riktigt vass, och Gora också och smält med det, så att, ja, det är extremt svårt alltså. Men ja, ska jag säga ändå, då säger jag Augusto Fernandes.
Ja, vad synd, jag hade också sagt det.
Jag trodde på han inför säsongen, och sen så gjorde han en svajig inledning, men nu alltså i delad mästerskapsledning. Jag tycker ändå han med sin erfarenhet borde kunna rå hem det här mästerskapet.
Ja, men då får jag säga, så att jag inte säger samma namn då, så då drar jag till med Canetto då, som underdog ordentligt.
Ja, jag tror att han är det. Om man bara är fit for fight nu när vi drar igång igen efter sommaruppehållet, han har haft 5 veckor på sig, så ja, då tror jag mycket på Canetto också faktiskt. Jag tror Gora och Vietti, ja, jag vet inte. Nej. Vi får se.
Nej, Vietti har varit svajig för mig, det måste jag säga.
Ja, men det har han varit. Men sen så som sagt, så rätt som det är så gör han sina pangresultat. Det var ju senat i Barcelona nu, ser jag i statistiken, som man borde hade pole och seger. Mm. Men ja, vi får se.
Du, jag som inte använder så mycket sociala medier och annat, får jag sticka emellan med en fråga då? För jag träffar ju folk i verkliga livet ibland. Det händer ju. Jo. Det händer.
Gör du det?
Ja, det kan hända. Ja. När som helst. Jag fick faktiskt en fråga här för inte så länge sedan ifrån en bekant. Jörgen, han tyckte vi skulle klargöra lite grann vad som gällde kring kvalsystemet. Och jag fattar ju var frågan kommer ifrån, för att alla ser ju inte alla sändningar. Och vi har ju faktiskt sändningar från fredag morgon, förmiddag fram till racestart då. Där vi har då FP1, 2, 3 och 4. Vi har två kval, vi har uppvärmning och vi har race. Så att när det väl närmar sig kvalet på lördagen, då kan det ju hända att vi missar att dra någon sammanfattning av det som har hänt under helgen. Men hur ser det ut egentligen, Andreas, det här? Kanske inte kvalformatet, men vad är det som gör att förarna hamnar där de gör i Q1 och Q2 på lördag eftermiddag?
Ja, det ska jag svara på.
Gör det, tycker jag.
Du som undrar. Då säger vi ofta FP1, FP2 och så vidare. Det står alltså för free practice. Det betyder fri träning. Det är ju egentligen inte fri träning, men det kallas fortfarande för fri träning. Då kör man ju fri träning 1, fri träning 2. Alltså FP1 och FP2. Det körs på fredagen. På lördagen så körs på morgonen så körs FP3. De tre träningarna, alltså 1, 2 och 3, där sammanlagt gäller det att vara topp 10. Är man topp 10 efter de tre träningarna, då går man direkt till Q2, alltså kval nummer 2, och gör upp då om de 12 främsta platserna. De två platserna som återstår i Q2, det får alltså de som är 11 till och med oftast då 24 deltagare som det brukar vara på de här racen. Då får de göra upp i Q1 om de platserna. Och då är det de två snabbaste då i Q1, det vill säga de som har varit 11 till 24 under de tre fria träningarna. De får göra upp om de två snabbaste platserna, eller de två främsta platserna i Q1, och då tar de två sista platserna i Q2. Och sen när Q2 körs, eller rättare sagt när Q1 körs, de två går vidare. Den som alltså blir tre då i Q1, den startar alltså på en 13:e position och så neråt. Och när det sen blir dags för Q2, då är det de 12 snabbaste förarna som gör upp om de fyra första startlederna, det vill säga då de 12 främsta startpositionerna. Mm. Så den som är snabbast i Q2, den tar pole position. Och den som är 12 och sist, spelar ingen roll hur långsamt man än har kört i Q2, startar alltså 12. Däremellan så har man ju en friträning 4 också, som då FP4. Den går ju precis innan kvalet och den gäller egentligen ingenting. Utan det är 30 minuter vanlig friträning bara för att kunna ställa in cykeln inför racet. Så där har man alltså inte kravet på sig att sätta en bra varvtid, utan där lägger man upp den träningen precis som man vill. Om man vill köra med det gamla däck eller vad man vill köra vid nya däck eller vad man vill testa för någonting, det avgör man själv under de 30 minuterna. Det man ska komma ihåg är att vid det klockslaget så är det ungefär likadana förutsättningar som är på racedagen. För friträning 4 brukar vara ungefär 13:30 på lördagen. Och racet startar ju 14:00 oftast då på söndagen. Så att förhållandena borde vara så lika det går. Och sen så på söndagen så har man ju en kort warm-up på 20 minuter. Också som en vanlig friträning. Man gör vad man vill, ingenting. Det gäller inte någonting, utan där testar man de sista inställningarna om man har någonting att testa, eller däck eller vad det kan vara för någonting. Men det gäller ingenting, och sen är det ju dags för race.
Mm. Utförligt. Det jag tänker på här då när det gäller, för mig så har i alla fall det här kvalformatet och upplägg på helgerna, det har ju gjort att vi har många intressanta friträningar, de här första, andra och tredje friträningarna som förr i tiden var nästan transportsträckor för åskådarna, såklart inte för förare och team, men för åskådarna. Nu är det ju ofta så att slutet på varje friträning, där ser vi ju hur förarna verkligen laddar för enskilda snabba varv för att vara säkra på. Man vill vara med i topp 10 egentligen efter alla de här tre första träningarna, för man vet inte hur vädret kommer att förändras och när just de bästa förhållanden kommer att vara under helgen.
Nej, exakt så är det. Och det brukar ju vara så att det är lite svalare på morgonen och lite varmare på eftermiddagen, och det beror ju på var någonstans vi är någonstans och hur varmt det är. Men ibland kan det vara en fördel då när det blir för varmt på eftermiddagen. Då kan det vara svårt att sätta en bra varvtid som på FP2 till exempel då. Som går runt klockan 2, det startar oftast då klockan 2 europeisk tid. Då kan det vara riktigt, riktigt varmt för vissa delar i Europa och är upp mot 30-35 grader i luften, det vill säga kanske runt 45-50 grader i asfalten, då är det svårt att sätta en bra varvtid. Och då brukar det vara FP3 istället, alltså morgonen efter på lördagen, som man sätter de bra varvtiderna. Men det kan ju också vara tvärtom. Det kan ju vara en väldigt kylig morgon på Silverstone till exempel i mitten på augusti. Nu kör vi inte där i mitten utan nu är det ju nästa race här istället. Men det har vi ju sett många gånger, även på Sachsenring, varit väldigt kall morgon. Mycket krascher, 10 grader i asfalten eller 10 grader i luften och 15 i asfalten. Och då är det ju inte säkert att man sätter sina bästa tider på morgonen. Så att därför gäller det att vara med hela tiden. De gångerna som friträningarna inte blir intressanta, det är ju om det har varit en torr träning, FP1, och sen blir det blött på fredag eftermiddag och det blir en blöt träning 2 och sen ser hela helgen ut och blir torr, då den FP2 gäller ju ingenting, den blöt träningen så att säga. Man kan inte förbättra sina tider, det enda man kan göra det och känna på underlaget.
Ja. Nej, men det är där det är i alla fall, och just det här formatet då med 2-15 minuters pass under kvalen, det gör ju att det blir hög intensitet också under lördag eftermiddagen. Det har ju också sett annat ut förr om man backar med, jag minns inte hur långa de här kvalpassen var, om det var 30 eller 45 minuter även de, men det var ju också lite transportsträcka till de sista minuterna, men nu är det ofta 2 försök och sen är kvalet över.
Ja, och där har jag också fått en liten kommentar eller fråga. Borde man inte ändra, detta är från Mattias, borde man inte ändra om reglerna så man kan räkna de 2 bästa sammanhängda varven? Ja, det är ju en variant, men det brukar ju vara så att man räknar det snabbaste varvet och inte 2. Eller det är ju så.
Ja.
Det brukar vara så i de flesta sporter. Det är enda undantaget som jag vet om, så är det väl egentligen Indycar ibland när de kör på sina ovaler.
Har de 2 varv då eller flera ändå?
Ja, på Indy 500 har de väl 4 tror jag. Där de räknar då snittfarten. De räknar ju inte varvtid där konstigt nog när de kör oval, utan de räknar snittfarten under de 4 varven.
Ja, ja.
Och det är det då som avgör.
När du säger det så känner jag igen det här också. Men ja, nej, men jag tror inte att det har varit just det upplägget har man inte snackat om att lägga på ett varv. Det har jag inte heller hört någonting om tidigare.
Nej.
Du Andreas,
ja. Ja, men ska man göra någon förändring så skulle det kunna vara kanske din variant där som du har lobbat för några gånger, att man har att alla pass gäller på något sätt och så går man efter någon snitttid procentuellt sett.
Mm. Jo, men jag vet att det här kommer ju från min enduranceåkning där, att man hade snitttider på alla 3 förare som gällde för kvalet då. Och då var det ju viktigt för alla team att ha jämna förare. Då kunde man inte ha någon betalförare som var 1 sekund långsammare eller 2 sekunder långsammare, för det lönar sig ju inte ändå. Det räckte ju inte med att komma med pengar, man måste ju ha lite fart också i kvalet där. Men jag tror att man har gått tillbaka till att ha snabbaste kvaltid som gäller även i endurance-sammanhang. Men ja, när jag körde så var det ett tag det här snitt, att man snittade då, eller tog ett genomsnitt utav de 3 förarna.
Man skulle kunna ha att från FP1, 2 och 3, den snabbaste tiden som man själv har satt då i alla de här 3, räknas ihop till en sluttid.
Mm. Ja, det är
jag.
Mm, då blir ju i alla fall alla pass
ja, det blir lika. Men då blir ju egentligen det blöta passet mest viktigt. Om det nu är blött då.
För där brukar det vara större skillnader, eller?
Ja, och även en längre varvtid. Alltså en längre tid som man är på banan.
Ja, just det. Ja, nej, det där, vi släpper det nu. Jag tycker det här kvalsystemet som är just nu tycker jag fungerar väldigt väl i alla fall.
Ja, det tycker jag också.
Du, ska vi spara vidare?
Jag håller med om detta.
Ska vi spara vidare frågebatteri eller vad säger du, Andreas? Vi närmar oss runt en timmesnack här nu. Trots nyhetstorka och trots lite sommarstiltje i skallen, i alla fall hos mig.
Jo, men en sak till, Tobias, var det faktiskt. För du kommer ihåg Espeletas uttalande för några veckor sedan där, när han tyckte Rins var lite för brysk mot tävlingsledningen.
Ja, jag kommer faktiskt ihåg det där. Och vi var ju ganska eniga om att vi hade inte helt... Det var någonting om en cigarr, vet jag, eller hur?
Ja, Espeleta skulle stoppa upp en cigarr i näsan där. Och då har vi fått lite klarhet här från Kimi. Metete el cigarro donde de cuepa. Min spanska, jag får ursäkta min spanska här alltså. Men han säger här att det är en vanlig sägning i Spanien, men det är inte i näsan cigarren ska upp i.
Nej, och då kan man nästan ana vad den ska istället då, eller? Vi lämnar det okommenterat.
Ja, vi lämnar det. Någon som vet var den ska någonstans så får ni höra av er.
Ja, ja, och då kan vi gärna ta det här uttrycket på ytterligare ett språk innan vi släpper det slutgiltiga på svenska. Men jag är spänd förväntan att se vart den där cigaren tar vägen någonstans. Ja. Ja, jag utvecklar inte det här nu.
Quattraro kanske också ska få känna på det.
Ja, vem vet. Ja, det är kul med de här uttrycken i alla fall som på olika språk. Man uttrycker olika saker men menar ungefär samma. Du, det här var väl bra och bra avslut för dagen och återgå till sommarsysslorna.
Sommarsemester väntar. Ja. Så får det bli.
Ja.
Men inte lika långt uppehåll till nästa podd. Vi har ett gäng frågor till att beta av.
Ja, men det låter bra. Och så kanske händer det lite mer på förarfronten också. Och sen är det också dags att ladda upp till andra halvan på året. Det är inte långt, det är inte långt borta nu.
Nej, det är inte. Ja, följ med oss vidare helt enkelt. Under sommaren. Ny podd förhoppningsvis nästa vecka igen.
Lion Mårtensson rundar av.
Tack för oss.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.